Jag läser ifrån Jesaja 20-21. Dra ut från Babel, fly från kaledonerna. Förkunna det med fröjderop, ropa ut det. För ute till jordens ände, säg Herren har återlöst sin tjänare Jakob. Det led ingen törst när han förde dem genom öknen, för han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så vatten flödade. Ja, så är det. 48. 48. 20-21. Det är en sång som jag tänkte på. För jag har inte lyckats komma till kyrkan på länge. Inte ens i slutet av våren. För det var lite mycket annat då. Jag ber att Anders ska få känna sig ledd av dig och att din närvaro verkligen ska finnas när han delar med sig. Tack.
Väldigt roligt att ses. Kände jag bara så där jättegott faktiskt. Och sen så här solig dag också. Ja, jag är väldigt tacksam över den här sommaren överhuvudtaget. Ett barnbarn hade jag när vi gick in i sommaren och nu har jag tre. Så att det är jättekul. Först har jag en liten grabb som snart är 2 år och det är min mellandotter som har honom. Han heter Samuel. Och sen så har jag, fick jag då ett barnbarn till som min äldsta dotter fick den 9 juni. Och sen så min mellandotter, hon fick en pojk till. Så det är bara pojkar hittills. Den 18 augusti som heter Mattias. Så att det är fantastiskt roligt. Och just min mellandotter Helena, för henne har livet verkligen vänt så där oerhört märkligt. För 5 år sedan, 5,5 år sedan, så var hon diakon i Svenska kyrkan utåt Marstrand. Och mådde inte särskilt bra, ganska utarbetad, och åkte på en stroke, en väldigt, väldigt allvarlig propp i hjärnan som kunde kostat henne livet. Och bara det är ju ett under. Hon hade precis pratat med min yngsta dotter i telefon och sen slog den här stroken till, och hon lyckades i alla fall få telefonen att ringa, men hon fick inte fram ett ord. Och då förstod min yngsta dotter att det var illa och tillkallade ambulans. Och min yngsta dotter är ganska handfast och praktisk och rätt stark. Så hon bröt sig in i lägenheten så att ambulanspersonalen kunde hämta upp Helena, kör henne till Sahlgrenska och suga ut den här proppen då. Det visade sig sen att Helena hade så här, nu är jag inte läkare, det finns ju sådana som är, en hålighet mellan hjärtats två kamrar på något sätt som hade bidragit till detta. Och det är ju sånt man lyssnar efter när barn, spädbarn är små, men det kanske var för stort för att upptäcka helt enkelt. Så det blev väldigt tung rehabilitering för henne. Men sen vände liksom livet så oerhört. Hon träffade en fantastiskt fin kille. Och nu efter de här åren så bor hon nere i Falkenberg, jobbar som diakon och är nästan återställd. Hon har lite känselnedsättning på ena sidan. Men där ser man hur Gud kan vända. Så jättetacksam för det. När jag fick frågan här då, så gjorde jag det lite enkelt för mig och tittade, vad är Svenska kyrkans text eller vad är Svenska kyrkans tema inför söndagen? Så det har jag utgått ifrån, men det blir lite annat också. Och det är friheten i Kristus. Och det ska vi läsa om i Galaterbrevet, sista versen i kapitel 4, och så fortsätter vi 9 versar in i kapitel 5. Och där säger Paulus till galaterna, Galaterbrevet 4:31-5, kapitel 5, vers 9. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen, var en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kom inte från honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Det var väldigt allvarliga ord av Paulus. Man nästan studsar när man läser där vad han tar i. Och läser man Galaterbrevet från början till slut så ser man just att det finns en oerhörd allvarston hos Paulus. Han såg egentligen att hela tron hos den här församlingen var i fara för att man hade lagt till någonting. Han säger att ni började ju bra, men nu har någonting hänt. Och det som hade hänt var att de hade lagt någonting till Guds frälsning genom tron. De hade lagt någonting till nådens väg helt enkelt. Och varför reagerar Paulus så oerhört? Jo, för att lagens väg till rättfärdighet är omöjlig. Denna Paulus syn på rättfärdiggörelsen av nåd och av endast nåd, det var ju den som gjorde att judarna hade så svårt att ta till sig det han sa. De uppfattade det som oerhört provocerande. Och så är det ju även för oss idag när vi tänker efter, att budskapet om att det bara är nåd kan uppfattas som väldigt, väldigt svårt för oss att ta i oss, ta in. Men Jesus gör ju faktiskt detsamma. Han förstärker lagens bud på ett sådant sätt så att det ska bli uppenbart att lagens väg till frihet, lagens väg till rättfärdighet är helt omöjlig. Och det gör han i exempelvis Matteus 5 och några verser där. Först verserna 21-22. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger, din dåre, är skyldig och döms till det brinnande i henna. Några versar längre ner, verserna 27-28. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som är begär se på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så jag tror att vi måste ta till oss detta, att vad Jesus säger med det här. Samtidigt som han säger att lagen avskaffar inte jag utan jag kommer för fullborda lagen, så säger han att lagens väg till rättfärdighet, den är totalt omöjlig. Det är inte ens bara de saker du så att säga gör, utan även om du i tankevärlden begår äktenskapsbrott till exempel, då är du redan skyldig. Och det här såg Paulus, att det här hade galaterna börjat vackla. Och hur? Ja, det hade kommit in en liten förkunnelse om att vi nog borde omskäras också. Och det här har ju tenderat att återkomma i kristenheten gång på gång och ställer till det för oss i vår vandring med Herren, som ju är en vandring i barnaskapets frihet. Hur har vi en tendens till att återgå till lagen? Ja, vi vill bidra lite grann själva till frälsningen. Jag får nog säga att jag räknar mig som frälst från 5 års ålder ungefär. Genom, som jag har berättat många gånger om, min mammas fastrar i Dalarna. Och jag tycker väl att jag skulle vid det här laget har blivit säkrare på det här att bara vila i nåd. Men det måste jag erkänna, för det är jag inte alls. För rätt som det är så kommer köttet med sin fiendskap och talar om för mig att ja, men åtminstone nu efter så här lång tid så borde ju Gud kunna förvänta sig detta. Och så lägger man någonting till, någon ribba som gör att man inte kan uppleva den här barnaskapets frihet. Och det är då konstigt att det ska vara så oerhört svårt för oss att bara lita till Guds nåd. Vi tror alltså på något sätt att Gud kräver resultat av oss. När jag har kommit in på det spåret, och vi får se om ni känner igen er, då när jag läser Bibeln, då slutar den handla om Gud. Den handlar om mig. Den blir en spegel som jag speglar mig i och som jag tycker att jag inte når upp till den standarden. Och då måste en varningsklocka ringa hos oss. Att då har vi kommit ut ur barnaskapets frihet. För friheten i Kristus, den bygger på Guds rättfärdighet och inte vår. Åter till Galaterbrevet 5 och vers 6, där står det: i Kristus beror det inte på om vi är omskurda eller oomskurda. I Kristus beror det inte på något yttre. Det beror inte på hur lyckade vi är eller hur dåligt lyckade vi är, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. En tro verksam i kärlek, det går ju alldeles utmärkt att vända på det begreppet också. Jaha, jag gör ju inte så kärleksfulla gärningar, då har jag nog inte tro. Och om vi tänker oss den här liknelsen med att man har en häst och en vagn, och att man kan sätta då antingen hästen före vagnen eller vagnen före hästen, så har vi en tendens att sätta vagnen före hästen. Men den rättfärdighet som är verksam i tacksamhet och i kärlek, där är det Guds nåd och tacksamheten över hans kärlek som blir drivkraften. Och vi har som sagt en väldig förmåga att vända på det här. Och Paulus pratar om det, att köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Jag tror det är Jeremia som skriver någonstans att ett bedrägligt ting är människohjärtat. Vem kan förstå det? Så den här fiendskapen, den kan ta sig alla möjliga uttryck. Och låt oss ha som kompass istället att när vi lever i barnaskapets trygghet och det föder fram tacksamhet i våra liv som i sin tur aldrig kan vara overksam, ja, då vet vi att vi lever i friheten i Kristus. Paulus pratar lite grann om friheten och hur stor friheten är, och han utgår från att friheten är så stor så att jag måste begränsa den. Och det intressanta är med vilka principer som Paulus säger att vi ska begränsa vår frihet. Första Korinthierbrevet 10. Där står det, nu visste jag exakt vilka verser det var, men bland annat vers 23. Ursäkta, Första Korinthierbrevet 10. Kan vi slå upp det så ska vi väl se vad det står. Tio och vers 23. Ja. Och fram till vers 29 ska det vara. Första Korinthierbrevet 10, verserna 23-29. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Ät allt som säljs på torget, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Till jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avgudoffer, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete, utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Det här tycker jag är mycket intressant, eftersom Bibeln talar så mycket utifrån oss som ett folk och oss som gemenskap. frihet i världen, så att säga, den är ju ofta definierad som att jag kan göra precis vad som helst utan att bry mig om någon annan. Vad som än faller mig in. Och det är inte den friheten som vi har i Kristus. Utan det är en frihet att använda för att bygga upp kroppen. Och det här är jätteintressant. Vi är några stycken som träffas ibland och läser Bibeln ihop. Och där tror jag det är Romarbrevet 14, tror jag det är, som handlar väldigt mycket om att ta hänsyn till varandras samveten. Så friheten har vi till för att vi ska bygga upp Kristi kropp. Jag pratar ju en hel del med människor som jag kommer i kontakt med på olika sätt. Och många är ju de kristna som går ut på internet och får väldigt mycket av sin näring ifrån internet. Och det här kan ju ställa till det ganska mycket. Och eftersom jag då ofta står i samtal med personer, inte bara unga utan också medelålders och äldre, så vill jag ändå ta fram någonting som jag uppfattar har kommit in som en influens, ganska radikal, som hotar just den här friheten i Kristus. Och det är helt enkelt läran som man ibland brukar kalla för kalvinism, som egentligen är ett lärosystem som verkar charmera folk eller locka folk till sig, dels genom att det är komplicerat, men också för att man ofta har en väldigt radikal förkunnelse och i många stycken faktiskt oerhört bibeltrogen förkunnelse. Men när det kommer till just det här med friheten i Kristus, tryggheten i barnaskapet, så blir det ett skott under vattenlinjen på många människor. Tankarna kommer ju egentligen ursprungligen från Augustinus, men den som är mest känd för att ha författat om är ju Calvin. Läran som jag bara ska nämna lite kort om brukar förkortas med tulip. Alltså det är väl ungefär som en tulipan. Tulip, där den första punkten står för total depravity, alltså människans totala fördärv. Och med det så menar man då att människan är totalt oförmögen att göra rätt, totalt oförmögen att vända sig till Gud eller att svara på Guds erbjudande om frälsning. I praktiken så innebär ju det då att frälsningen inte är ett erbjudande, utan istället snarare ett mejl som Gud stoppar in i vissa människor, trots att de ju till och med ibland uttalat inte ens vill det själva. Det var T-et. U-et är unconditional election, alltså ovillkorlig utkårelse. Det här är ju punkten om predestination som egentligen är ryggraden i den här läran, som avser att Gud väljer ut vissa människor att frälsa och väljer ut andra till evig förtappelse. Och detta kan inte vi göra någonting åt. Det var T och U. Total depravity, unconditional election. Och sen kommer limited atonement, alltså begränsad försoning. Med detta avser kalvinismen att Jesus endast dog för de utvalda. I praktiken innebär det bibelordet att man kan inte gå till någon och säga att Jesus gav sitt liv för dig, helt enkelt. För det kan man inte veta om man gjorde, eftersom man inte vet om personen är utvald eller inte. I-et står för irresistible grace, alltså oemotståndlig nåd. Och med detta avser den här läran då att de som är utvalda inte kan motstå Guds frälsningserbjudande och att deras vilja saknar betydelse. Människan har alltså enligt kalvinismen om mycket begränsad fri vilja, eller kanske rent av ingen alls när det kommer till frälsningsfrågan. Och den sista punkten är perseverance of the saints, de troende ståndaktighet och bevarande. Och här anser man då att en som är troende inte kan avfalla hur han än bär sig åt, så att säga. Och vad det här har lett till i hos många människor som jag kommer i kontakt med, det är just det: hur kan jag veta, jag enkla lilla troende, att jag är bland de utvalda? Jo, då går man tillbaka och så tittar man på gärningarna man gör. För då borde man leva ett allt mer helgat liv. Och som ni förstår här, så hoppas jag, så ser ni där att det är ett sätt att komma tillbaka tyvärr till laggärningar återigen. Eftersom det enda sättet jag kan veta att jag tillhör de utvalda, det är att jag borde se det på mina gärningar. Det leder lätt till oroliga troende, men också kanske till en frestelse till hyckleri, att man visar fram någonting som inte är äkta. Jag tycker om Paulus. Han lever ju med den, ska vi säga, dubbla insikten att han tycker att han är den största av syndare. Och att han inte ens är värdig att kallas för Guds apostel. Och så säger han att han har fått mer nåd än alla. Och så säger han, jag har jobbat mer än de andra. Han jämför sig med andra apostlar. Dock inte jag, utan Guds nåd som är i mig. Och det här nådebegreppet, för vi har alla kommit till korta så alldeles orört. Det är väl underbart att veta att där synden överflödar, som Paulus säger, så överflödar nåden ännu mer. Och att även om vi i våra liv ser saker och ting som vi förstår att det här är inte förenligt med Guds vilja, så får jag ändå komma till Gud, be om förlåtelse och ta emot nåd som kan flöda över till andra människor. Och det här med människor som uppfattar sig vara beroende av Guds nåd, och som där det får föda väldigt tacksamhet, det möter vi när Jesus blir smord av den här kvinnan, när han är hemma hos den här farisén Simon, som inte smörjer hans fötter eller tvättar dem eller någonting. Och så säger han om kvinnan att den här kvinnan har fått mycket förlåtet, för den som älskar mycket, den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Och egentligen så borde vi ju inse allihopa naturligtvis att vi har fått oerhört mycket förlåtet. Och att få leva i det snarare än att försöka gömma undan det som inte verkar funka i våra liv. Slutligen så läser jag ett bibelord i första Timoteus 2, verserna 1-6. Där säger Paulus, första Timoteus 2, verserna 1-6. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Så en liten summering här då av vad jag har sagt. Det är att vi är kallade till frihet. Och vi behöver hjälpas åt i kroppen att påminna oss om att den friheten bygger på Guds rättfärdighet, på hans nåd som ges oss, och inte på några som helst gärningar. Den här friheten vi har, den har vi fått för att betjäna varandra. Maria sa att det här var ingen regelrätt gudstjänst, men hon öppnade genom att säga att nu får vi hjälpas åt. Det låter som en regelrätt gudstjänst, tycker jag. Vi kan och erbjuds att leva i denna frihet, i Guds barns trygghet. Amen.
Herren välsigne oss och bevare oss. Låt ditt ansikte få lysa över oss. Vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid.
Klockan 18 nästa söndag.